Hon gillar inte Vägvisan av Magnus Malm.
Gillar min mamma inte Vägvisan av Magnus Malm?
Nej.
Nej?
Så nu vet vi det.
Det är väl okej, eller?
Och välkomna till Babylons ande, det svåra andra avsnittet. Här sitter jag, Emanuel Nilsen, tillsammans med Lukas Hagel som tog en stor bit macka, precis. Och lite dryck.
Ah, hej, Emanuel!
Hej! Vad roligt att du ville vara med.
Tack.
Till slut. Hur tycker du att det har känts sen förra måndagen när vi ändå släppte det första avsnittet?
Jag tycker det känns ganska både läskigt och kul och spännande. Men det är väl en blandning, tror jag, väldigt tydligt mellan att det är ganska läskigt och det är väldigt roligt också. Så tycker jag.
Ja, så jag tycker det också. Jag bär ju med mig den här bilden av att man ska försöka föreställa sig hur många lyssnare man har och om man skulle samla alla lyssnare i ett rum samtidigt.
Ja.
Och då pratar ju du och jag pratar ju om att tänk om det blir liksom 1000 som lyssnar. Det är ju ganska mycket. Då fyller man ju ett normalt stort konserthus i Sverige. Eller normalt stort, kanske ett större konserthus.
Ja.
Och så skulle alla sitta där och titta på oss när vi pratar.
Ja, det är ju idiotiskt ju.
Det är ju ingen skulle gjort
nej,
det.
Nej, nej.
Som tur är verkar vi inte komma upp just de siffrorna.
Inte det här första avsnittet, men ja. Får vi se.
Var det 45 lyssningar fram till idag när vi spelar in detta?
Kanske. Ja, där någonstans. Kanske. Det är kul.
Det spelar ingen roll hur många det är som lyssnar.
Ja, det är en,
de som lyssnar.
Vad ska man säga? Bra storlek på en församling.
Ja, det är det.
45. Det är ju trevligt.
45 är lagom många.
Ja.
Vi ska lyssna på en reel idag.
Ja,
såklart.
Kul.
Det är ju därför vi är här. Och vi har ett bra ämne att behandla, tänker jag. Men vi vill ju såklart också höra hur det går med din forskning. Har du fått något genombrott sen sist?
Jo, men jag satt och skrev idag. Och jag fastnade vid en grej. Alltså egentligen så håller jag på att skriva en Romarbrevet 5:1. Paulus skriver: eftersom vi har blivit rättfärdiga från tro, typ, kan vi nu ha fred, eller har vi nu fred med Gud, så säger han. Och då säger han, genom Jesus, det har hänt genom Jesus Kristus. Och det är den där frasen jag håller på att skriva om då, genom Jesus Kristus. Vad betyder det? Mm. Men det intressanta är då, någonting här, han säger då, från tro, då använder han en preposition som på grekiska är ek, som är typ så här ur. Vanligtvis lite, ja, det finns en annan grekisk preposition som betyder ur eller från, som är apo, men den använder han inte här, utan han använder ek. Man ska inte göra för mycket av prepositioner. Det är läxa nummer ett. Gör inte för mycket med prepositionerna. Men det intressanta är,
kan du säga det till min tyska lärare högstadiet?
Nej, i tyskan är det viktigt.
ja, okay.
Nej, men, och sen så säger han i Romarbrevet 3 och 22 är det väl. Men, Guds rättfärdighet är till var och en som tror, genom tron. Genom tron på Jesus Kristus. Och då är det den här prepositionen genom. Och så är 3:30 då. Romarbrevet 3:30. Där säger han: eftersom Gud, eller på samma sätt som Gud är en, eller eftersom Gud är en, lite ur. Ja, jo, men så är det väl. Så har han gjort, så gör han rättfärdig de omskurna genom tro och de icke omskrivna ur tro. Så använder han två olika prepositioner som han använder genom brevet liksom också. Så.
Ja.
Och det intressanta är bara den där versen 3:30 där han liksom så här, han säger den här grejen om så här, Gud gör människor rättfärdiga, de som är omskurna genom tro eller trofasthet, då kanske man vill översätta det. Ja.
Mm.
Och de icke omskurna ur tro, eller från tro och trofasthet. Ja. Och ja. Så det har jag skrivit om idag. Och ja, jag insåg att det här kommer nog ta några dagar att skriva om, tror jag. Det är inte ens den versen jag skriver om 5:1 egentligen.
Det är bara lite stickspår.
Ja, men det är ju för att de här två prepositionerna används i 5:1 fast på lite olika andra sätt. Då, så då blir jag lite så här, det här säger han ju i den här versen. Då kanske jag borde liksom sticka in där lite och skriva.
Ja.
Och då så blir det lite djupare kaninhål än vad jag förväntade mig. Så vi får se, jag vet inte riktigt vad jag kom fram till. Alltså jag...
Det här är breaking, alltså fresh saker.
Alltså egentligen rough, inte, men obehandlat. Det är breaking i mitt huvud kan man säga.
Ja, absolut. Tack att vi fick ta del av detta.
Jag har skrivit om det några gånger innan i andra arbeten. Sådär. Men jag har liksom aldrig riktigt fått gräva i det. Och idag satt jag mig lite mer och imorgon kommer jag sitta... Imorgon blir en bra dag. Imorgon blir en propositionsläsardag.
Ja, det är ju... Låter ju som en pang då, tycker jag. Och ni som vill veta mer om det får ju såklart köpa hans avhandling sen när den är klar.
Det blir gött ju.
Vill du veta vad jag har gjort idag?
Ja, vad har du gjort idag, Emanuel?
Jag har varit och jobbat. Så när jag kom hem så fick jag se en bok som vi fick när vi hade uppstartsdagar med skolan. Då fick vi en bok som heter Du är grym, som är fylld med olika citat.
Det är inte en bok riktad till tyranner.
Nej, precis. Nej, det är det inte. Utan det är mer en sån här peppbok.
Just det.
Ja, du är grym.
Du är ju en peppig person, Manuel.
Nej, det tror jag inte. Någon skulle säga att jag är faktiskt. Men jag kan läsa om andra som är det. Och bli lite irriterad. Så jag tänkte jag skulle läsa ett citat här.
Ja, kul.
På en av sidorna som fanns. Ångra aldrig något som en gång fick dig att le. Är det ett bra tips?
Så nu när jag log då,
ja,
så ska jag inte ångra att du läste det där.
Precis.
Men jag gör det lite ändå.
Ja, du ser. Jag kan nog tänka en hel del grejer som jag ångrar som jag log åt. Och framförallt, jag tänker ju på all... Jag jobbar ju på en högstadieskola och annat. Och där händer så många grejer som folk skrattar åt. Som jag tänker att det där borde de många säga i alla fall. Ja, det är väl halvbra tips tycker jag. Men
ja, jag tänker på alla riktigt, riktigt sunkiga skämt.
Exakt.
Som har dragits genom åren. Som jag har skrattat åt. Som jag idag inte tycker är kul liksom.
Ja. Bra. Så ånga lite saker som en gång fick dig att le.
Emellanåt, när du gör grejer som du skulle kunna le åt eller inte le åt,
just det. Ja.
Så kan du känna så här, det här vill jag inte göra om. Eller så är det också okej att känna, det här ångrar jag inte.
Ja, jag tycker inte detta är lika skarpt som din reflektion idag ändå. Det tycker jag inte. Men så är det. Ska vi dyka in i den här reelen då?
Ja. Jag är sjukt taggad på den här reelen. Alltså.
Ja, det här är bra. Det kommer att handla om helvetet.
Woo! Eller boo. Eller.
Ja, precis. Eller barock.
Ja, beroende på hur man är lagd.
Exakt. Och det är från en man som det är lite roligt, hans namn. Jag ska leta upp det här för att ni som är äldre än jag som lyssnar på den här podden, det är nog ingen. Men ni som gillar hårdrock och kommer att lyssna på den här podden och det här, ni kommer uppskatta det här skämtet. Han heter alltså Allan Didio. Som i Dio hårdrocksångare.
Ja.
Om ni minns. Är det långsökt? Ja, det är lite. Kanske långsökt.
Han har gjort en låt som heter Holy Diver. Är det en... Där kan vi fråga våra lyssnare. Är det en referens till Dantes Inferno? För i så fall... Ja. Är det ju det här djupt alltså.
Tillbaka till reelen då.
Ja.
Då kommer den här.
Hell is not a figurative place. It is a literal place. And Jesus not only preached often about it.
Yeah.
He gave explicit detail about what hell was like. In Luke 16:23, he says it's in a place of eternal torment. Mark 9:43 says it is a place of unquenchable fire. Mark 9:48, it is a place where the worm, that's us, dies not. In Matthew 13:42, it is a place where people gnash their teeth and gnaw their tongues for pain. In Luke 16:19 through 31, it is a place from which there is no return. And in Matthew 10:28, Jesus compared it to a burning waste dump called Gehenna. Here's what we do know. Nobody wants to go there. And if you trust in Jesus, you can be saved from that eternal punishment.
Där hade vi den.
Gött.
Det här är alltså Allan Didio. Didio som läser upp massa bibelställen helt enkelt. Där Jesus pratar om helvetet. Och överskriften är ju, is hell a real place?
Precis. Det är ju en väldigt intressant fråga ju. Nej men, ja. Alltså. Jag menar, vi får väl börja i rätt ände eller?
Ja.
Sa han verkligen att Jesus undervisar jättemycket om det här? Kan vi höra det igen för att
place, it is a literal place and Jesus not only preached often about it.
Han pratar ofta om det och var utförlig i detaljerna om det.
Just det. Ja precis. Vi kan väl börja där. Jesus pratar ofta om helvetet och ger utförliga detaljer om det. Jag skulle vilja säga ett bestämt nej till båda de påståendena.
Ja, alltså, i förhållande till allt annat han pratar om.
Ja, men precis. Jesus. Alltså, om man läser igenom, om du skulle läsa hela Lukas evangeliet, så är det är lite om helvetet, alltså. Och det är ju, Jesus pratar inte mycket om det. Det är inte en av hans roligaste ämnen att predika över.
Nej, det vet ju inte du i sig. Varför inte gjorde mycket? Men det är inte...
Ja, du menar, han kanske log mest. Han kanske så han ångrar inte det.
Han ångrar det. Nej, precis.
Nej, men jag tycker bara det är intressant. Alltså, och det här kommer vi väl in på lite, men varför... För hans liksom ansats är ju det här, frågan. Är det liksom en bildlig plats? Nej, det är en bokstavlig plats. Och sen så citerar han en drös bibelord här från alla fyra, eller ja, från flera evangelier liksom. Och liksom håller på. Och så tänker jag, men för hans kamp här, man försöker sätta sig in i vart han kommer ifrån, eller liksom hans perspektiv. Så han brottas ju då tydligen med att folk säger, nej men helvetet är inte en bokstavlig plats, det är en bildlig plats. Helvetet är inte en bokstavlig plats, utan är en bildlig plats, liksom. Och så tänker jag, för det första spelar det någon roll? Alltså om man ändå tänker att de som är på fel sida om gränsen, liksom, de kommer till helvetet. Men det är ett billigt helvete. Det kommer ju fortfarande inte vara gött.
Nej.
Eller?
Nej, precis. Du säger inte att det spelar ingen roll utifrån att om vi är kristna eller inte. För att för vissa kristna spelar ju tydligen en jättestor roll, om det finns eller inte.
Ja, det han menar var ju om det var bildligt eller bokstavligt.
Ja, precis. Ja, nej, precis. Ja.
Alltså för att, och det finns ju en tydlig, alltså det har ju funnits en ganska tydlig kyrkohistorisk tolkningstradition om det som kallas annihilism. Annihilism. Annihilationsläran.
Kanske.
Det vill säga, när du dör så upphör det att existera. Liksom, det är det som händer. Och då är liksom idén att men helvetet... jag ska inte gå in för mycket, för att jag är inte jättebekant med den här traditionen. Men Origenes, 200-talets kyrkofader, var ju en som... Om han inte uttryckligen säger det, så är han ju ändå åt det hållet. För han säger ju att alltså vid sista tiden så blir ju alla frälsta. Han är lite mer universalist, liksom. Han säger att vid slutet så kommer till och med djävulen att bli räddad, typ. Och då får ju folk panik, liksom. För det.
Just det.
Så kan man inte tänka. Djävulen kan inte bli räddad, typ. Eller så. Och så... Jag tänker ganska ofta på det, att Origenes, han missar ju uppenbarligen de här bibeltexterna och valde bort dem, liksom. Men han har ju tagit vara på andra. Till exempel att ingenting är omöjligt för Gud. Det är också en bibeltext.
Mm.
Så här, vad som verkar omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Det säger Jesus.
Mm.
Alltså kontexten är ju inte om frälsning eller inte så. Eller jo, det är det ju faktiskt. Men kanske inte om djävulen. Men det handlar ju ändå om frälsning liksom.
Ja.
Så för mig så blir det blir en intressant fråga varför det är så himla viktigt det här.
Mm. Precis.
Jag undviker ju ganska ofta att prata om helvetet när jag predikar till exempel.
Mm.
Det är inte en grej jag tycker inte det är intressant för min efterföljelse. Att utforska vad sägs om helvetet. Är det en riktig plats eller inte? Jag tänker nog att livet utan Gud är ett helvete. Liksom.
Precis.
Men livet med Gud är inte nödvändigtvis fantastiskt. Bara på alla parametrar. Liksom.
Mm. Precis, och det är där, och då ifrågasätter jag också själva idén till den här, att han satte sig ner i jorden här. Vad är hans syfte? Vad är det han vill uppnå? Och på vilket sätt gör han det? Alltså han säger till exempel, jag menar som vi sa i början, att han säger att Jesus pratade ofta och detaljerat om helvetet.
Mm.
Han får det ju att låta som att det är ofta för att han staplar ju bibelord på varandra.
Ja, men precis.
Det är lite fult knep, kan jag tycka, för det sägs ju mycket annat runt omkring detta som kanske är viktigare för våra liv just nu än, alltså jag menar om vi pratar om nåden istället för att prata om vad som händer efter nåden eller eventuell avsaknad av nåd, är inte det viktigare för oss kristna att förmedla just nu än att nu får du passa dig? Det var ju sånt man sysslade med längre tillbaka i tiden, alltså jag menar 1900-tal.
Ja,
alltså syndekatalogen kom ju fram för att man skulle kunna göra skillnad på var hamnade du någonstans.
Mm.
Och visst, man pratade ju nåd och frälsning då också, men det var ju mer som en skrämseltaktik.
Mm.
Att man pratade om helvetet.
Mm.
Och jag tycker ju att vi har kommit ifrån det lite grann.
Mm.
Och vissa kritiserar det såklart, att vi måste prata om vad som händer om du inte är kristen. Mm. Eller om du inte tar emot Jesus. Men det känns som vi har kommit ifrån det.
Mm.
Och vi pratar mer om att ja, men du behöver ju Jesus här och nu.
Mm.
För att det är frihet. Det är, frihet från förtryck. Du blir upplyft och allt det där.
Mm.
Istället för att prata om du inte är kristen så kommer du till helvetet.
Mm. För det bygger ju också på en idé om att du accepterar helvetet som en plats alltså oavsett om du tror eller inte.
Mm.
Alltså det är väl en av de större utmaningarna för de här turn or burn predikanterna. Att ja, men om du säger så här, men då kommer du till helvetet, och så om du inte tror så bara ja, okej. Okay.
Mm.
Tack för mig.
Ja, precis.
Eller ja, alltså
då kan vi bara vända och gå därifrån.
Ja, men precis. Det finns ju inget läskigt med det om man ändå inte tror på det. Det är ju som någon skulle säga att om du blir buddhist så då har du möjlighet att kliva in i nirvana.
Mm.
Då skulle jag säga tack, men nej tack. Ja, det är inte något jag tror på riktigt. Så ja, får vi se om jag föds om eller om jag kommer till himlen.
Precis.
Men jag bettar på det här andra, typ.
Ja, ja, det är intressant att man ägnar så mycket tid åt det.
Ja,
för att jag ser det också som, alltså, när man tittar så mycket på Reels som jag gör och får upp så mycket predikanter som jag gör, så man ser ju strömningar ganska tydligt om man bara tittar efter det. Och det är ju så att jag får ju upp evangelikala predikanter från den rörelsen i USA. Och det får vi vara tydliga med, att det är ju inte riktigt de som vi sympatiserar allra mest med.
Alltså, nej,
vi tycker ju, om vi skulle söka teologi så är det ju inte där vi har vår hemvist riktigt.
Nej.
Så att vi är tydliga med det.
Jag går ju till Bibeln.
Ja, precis. Det gör ju de också.
Ja, just det.
Ja. Så att vi vet det. Men det betyder ju inte att vi avfärdar allt som kommer från det hållet.
Nej, precis. Så är det ju.
Så är det
väl kanske därför vi vill prata om det också.
Alltså, ja, precis.
Jag kan tänka att vi båda är nog ändå liksom har tänkt i alla fall att vi är evangelikala.
Ja, vi är ju med i en rörelse som heter evangeliska.
Ja, fast det är väl ändå skillnad på evangelisk och evangelikal, Emanuel?
Ja, det är ju det. För oss som förstår det. Men de som hör evangelikor och evangelikal och inte har insatt i det, så det finns viss risk.
Nu var det ju så här, alltså de som vet, vet
grej. Ja.
Vi ska inte hålla på med sånt ju.
Nej, så är det ju. Men det bara slog mig, och ja, det är ju en grej inom vår rörelse att vi diskuterar om vi ska använda det begreppet eller inte.
Precis. Nu bestämmer man väl att fortsätta med det ett tag till.
Ja, jag tycker det är bra.
Ja. Ja, jag har inte så mycket emot det. Jag tycker det som är viktigt är ju då att man kan prata
eller om... Vänta nu. Vår rörelse, Lukas.
Ja, vad menar du?
Du är ju... Nej.
Ja? Säg inte det.
Nej,
jo. Jag
ska inte.
Jag är ju med i en pingstkyrka just nu.
Ja, precis.
Så är det.
Så är det. Då fick vi det sagt. Men det jag egentligen skulle säga med de här strömningarna var ju att det som jag får upp mycket nu, det, är ju, det handlar om demoner. Mm. Det är mycket demoner och det är mycket helvetet.
Just det.
För någon vecka sedan så handlade det mycket om att kyrkan blev cancelled. Det pratade vi lite grann om förra veckan ju, i och för sig.
Ja, just det.
Mm. Men då var det... Men nu har det skiftat lite grann till att handla mycket om demoner och helvetet.
Just det. Och hur mycket är det liksom din algoritm? Och hur mycket är det liksom någon sorts veckotema?
Ja, det kan ju inte jag veta riktigt.
Nej. Alltså, det känns väl som att det har med algoritmen att göra på något sätt, tänker jag. Men samtidigt men det är det ju intressant då att det liksom ändå vrids åt det hållet nu. Och...
Det finns ju ändå där liksom.
Ja, och det är ju en väldigt... Jag tycker det är också en intressant grej. Alltså, när vi pratar demon... Ofta när det pratas om demoner. Jag skickar ju en grej till dig med Kenneth Copeland.
Ja.
Såg du den, eller?
Han
är ju så arg, alltså.
Ja.
Men då har han ju sagt någonstans att demoner och grejer... Och så var det ju min fru satt och kollade. Hon var inne på Mark Driscolls Instagram i morse. Det var inte, det var jobbigt. Men då så... Han pratade ju om så här hur... han sa ju att... Demonerna är ju icke-binära eftersom de inte är kroppsliga. Typ. Och då kan de ju anta olika former liksom, och det är därför. Så han bara kopplar ihop så här hela, alltså, icke-binära rörelsen och trans till att det är demoniskt liksom, för att det är demoniska uttryck. Ja, det var en riktigt bra hjärngympa liksom logik där, men det var ju nu sen Grammyskalan då. Så det kanske är därför det får mycket sånt. För att Grammyskalan är ju många... Det har ändå också fått några som har förknippat med liksom helvetet och demoner och sådär. Men det som är intressant, det ska vi komma till, var att när vi möter demonerna i till exempel Markusevangeliet, då är ju de... Alltså, Jesus säger ju inte... Det är inte som att han bara säger demoner! Utan han är såhär, nu får du vara tyst.
Ja. Precis.
Nu får du dra härifrån. Nu får du gå. Och det är väldigt så här... Ja, men han har ju någon sorts... han har ju en relation med dem på något sätt. De vet vem han är liksom också. Alltid. Mm. Så här, akta, det är Guds son. Och han bara, håll käften. Du får blipa det där.
Ja, nej, det behöver inte.
men det är bara intressant. För att alltså, demonerna där är ju så himla... Det är så annorlunda.
Ja. Ja, det är det. Vi möter en annan bild av det på Instagram. Så är det verkligen. Men du, vi behöver cirkulera tillbaka till vår reel här. För just den handlar inte om demoner på det viset. Det andra jag tänker på när jag hör den här reelen är ju, vem är det som bestämmer när Jesus pratar, om han pratar i bokstavliga termer eller i liknelser?
Just det.
För att Jesus säger ju också att Guds rike är som... Och så massa olika, till exempel som en deg som man bakar in en mjöl i, och så blir det surdeg. Betyder det då, om vi tolkar likadant, att Guds rike är en deg någonstans? Nej, det gör det ju inte. För att vi förstår ju att här använder Jesus ett bildspråk för att vi ska förstå.
För frågan är vilken deg det skulle vara, vart den är.
Ja, precis, vem har den?
Jag tänker att det är den här The Mother Dough i Brooklyn Nine-Nine.
Nej, den är död. Ja, det är nog inte den.
Nej, jag tror inte det heller. Och där är ju bildspråk då ju.
Ja, det är ju tydligt bildspråk, för att Men varför kan inte detta vara ett bildspråk som Jesus använder för att prata om helvetet?
Mm. Det här är väl ett jätteproblem, eller?
Ja, ja.
Alltså att vi har ingen det finns ingen gemensam norm för hur vi ska läsa Bibeln längre. Eller kanske det ska vi inte säga att det har funnits, men idag möter vi så mycket andra tankesätt och tolkningstraditioner. Det går så snabbt också. Det är väl kanske en av mina mer tydliga så här, var försiktig med hur andra gemenskaper tolkar Bibeln från ställen som ligger långt bort, typ USA.
Mm.
Inte att det måste vara fel. Det är bara, de tolkar ju saker precis som vi är inne i sina livssituationer nu.
Mm.
Jag menar att det händer mycket runt Grammyskalan till exempel. Så tolkar man Bibeln och så gör man ju det för att det här händer. Men Grammyskalan är inte jättestor grej här för oss.
Nej.
Jag vet inte vad som har hänt i Sverige nyligen.
Nej, det vet inte jag heller. Men det svallar över hit.
Ja, precis.
Folk i USA reagerar och sen så via nätet så får vi ta del av det här och då tolkar vi det utifrån våra egna perspektiv.
Och det blir ju här det här frågan om helvetet är en riktig plats eller inte. Mm. Är det ens en relevant fråga i en svensk kontext?
Mm.
Alltså är det någonting som diskuteras i våra församlingar, i våra sammanhang liksom?
Jag stöter inte på det i alla fall.
Nej. Och då tänker jag, när man får upp den här reelen, vad händer med oss då?
Mm.
Betyder det att jag måste ta ställning för att så här, oj just det här är en relevant fråga? Men kanske det inte är, kanske är irrelevant.
Mm.
För det är ingenting som ni i er församling går igenom just nu.
Mm.
Och då måste inte du, alltså, förresten jag tycker vi ska ha en dag om helvetet för att jag såg en reel en gång. Vet jag inte hur många som tänker precis så, men...
Nej, och det är ju intressant för att vi, om vi nu ska prata utifrån min församling som jag är med i, så möter vi ju folk som typ går igenom helvetet nu i asylprocesser och annat och nu med det som hänt i Turkiet och Syrien, jordbävningen. Det är ju ett helvete som som folk går igenom just nu, som vi som församling gör vårt bästa för att lindra.
Mm.
Liksom.
Och då är det viktigt viktigare? Att säga... Då är det viktigt att säga att det helvetet som de går igenom, det är ju inte på grund av att de inte har valt Jesus.
Nej.
Som de här bibeltexterna säger. Alltså, i mångt och mycket att det handlar om.
I mångt och mycket. Vi får läsa alla det någon gång.
Ja, men vilken sida om gränsen är du på egentligen?
Mm.
Det skapar ju en rädsla. Jag gick ju för typ 10 år sedan och läste här i Matteus 25 om jätterna och fåren, att han ska sålla. Mm. Liksom. Jätterna kommer slängas i... Så gick jag och tänkte säga, jag är nog en get faktiskt. Jag vet inte, det är nog kört för mig ändå.
Mm.
Och så tänker jag, och sen så den perioden gick över liksom. Men det var en period där jag gick och bara så här, det är nog så.
Mm.
Jag var inte så rädd längre. Utan bara, då hade jag på något sätt, fast det var kanske en falsk acceptans kanske. Men jag vet inte. Men jag gick och tänkte det, så här, men jag är nog en get liksom. Kommer inte komma till himlen, det blir helvetet för mig.
Mm.
Vi får se hur det blir. Men sen så står det ju andra saker.
Precis. Liksom. Är det evangelium?
Nej, det är ju inte det. Det är ju inte det som är evangeliet. Det är ju inte. Det säger ju Jesus själv. Ja. Sonen har inte kommit. Eller ja, Johannes kanske. Ja. Men Johannes 3:17. Han har inte kommit för att döma världen. Utan för att rädda den.
Och det är ju i förlängningen betyder inte att du får göra precis vad du vill för att det ska bli bra. För dig och dina medmänniskor runt omkring dig.
Nästan.
Ja. Det känns ju som skrämselpropaganda. Tycker
jag tycker
när
det.
Jag ser det.
Och jag tänker, vilka försöker han prata till? Vem är det som han tilltalar? Liksom?
Mm.
Om det är människor som har valt Jesus, vad bra.
Mm.
Och om det är människor som inte har gjort det så kommer de förmodligen inte tro på helvetet ändå. Så att,
nej.
Vill du försöka förmedla det budskapet så gör du nog...
Jag kan ju säga att jag... Från det att jag är uppväxt i en kristen familj, uppväxt i Pingstkyrkan... Och gick igenom allt det där. Och började läsa teologi när jag var 23, 21. Och det var ju då första gången som jag fick höra undervisning om att helvetet kanske inte är en riktig plats.
Ja,
det kanske bara är, som du har sagt, att det är kanske avsaknaden av Gud.
Mm.
Och det kan Bibeln tala om att det är, där är det mörker.
Mm.
Där Gud inte finns, där är det mörker. Och att det skulle kunna vara ett helvete, eller det som Bibeln talar om som ett helvete.
Mm.
Att man upphör att existera, att livet tar slut.
Mm.
Att ljuset släcks.
Ja, men precis.
Och men då var jag 21 år innan jag ens fick höra något annat.
Då hade du ju haft liksom kunnat förstå grejer i typ 3-4 år i alla fall.
Tack. Precis. Ja, men det säger lite grann om vår kyrka av den tiden. Det här var ju länge sedan ju.
Ja, det är ju hälften av din ålder ju.
Ja, det är ju det. Så att, ja, men det har hänt mycket sedan dess.
Ja, det har det.
Alltså, jag tror det.
Jag tänker att det här går lite ihop med det som du nämnde förra gången. Alltså någon sorts motrörelse mot postmodernism till exempel.
Mm.
Det är väl märkligt att säga typ... eller det är ju märkligt att säga att Origenes är postmodern. Men han har ju vissa drag som liksom stämmer överens med den liksom tolkningstraditionen.
Mm.
Men det var ju när vi snackade Mark Driscoll. Han har ju haft liksom på sin agenda att störta postmodernismen sen liksom 2003 kanske. Så har det liksom blivit tydligt att det är hans... Så här. Men jag tänker att här också... Jag vet inte om jag övertolkar den här reelen som vi kollar på, men att det finns liksom där nedbäddat att så här, ja, men vi måste prata om det bokstavliga. Liksom.
Mm.
Och de postmoderna, de säger att det finns ingenting bokstavligt. Liksom. De postmoderna de vill lösa upp gränserna. Liksom. De vill prata om bilder och flumma runt. Liksom. Det här är på riktigt. Det är bokstavligt, det är allvar. Liksom.
Mm.
Och då blir det ju det här, det är ju ett intellektuellt och efter det emotionellt allvar. Liksom.
Mm.
Men det är ju väldigt lätt att göra det overkligt, tänker jag. Medan bilden av helvetet kan vara sjukt verklig.
Mm.
Liksom, tanken på avsaknad av Gud kan ju uppfattas som värre än att det finns en plats där man liksom kommer brinna.
Ja.
Då kommer du i alla fall veta att Gud finns när du är där.
Mm. Precis.
Och kan hoppas, trots allt.
Mm. Ja, men det här finns mycket att prata om, såklart.
Ja.
Ska också bara flika in att den som vill veta vad motståndsrörelsen till postmodernismen är och vill veta mer om det kan ju skriva ett DM till oss på Instagram. Där vi heter babylons.ande. Så kan ni svara Lukas jättegärna på det. För det hinner vi inte prata om här.
Nej.
Nej.
Låter bra.
Vill du sammanfatta vår diskussion här på något sätt? Eller ska vi bara låta det sippa vidare i folks medvetande? Nej, jag kan inte direkt.
Nej, men man kan väl säga så här. Det största problemet är ju att det blir väldigt snabbt skrämselpredikan liksom.
Ja, det är bra sammanhang.
Och det går väldigt fort till att få det att låta som att det är det här som är Jesus liksom största agenda.
Mm.
Prata om helvetet.
Mm.
Medan ingen av dem är ju varken, det är inte bra och det är inte sant.
Mm.
Man ska vara försiktig och låta folk säga åt en när det är bokstavligt och inte bokstavligt. Det som liksom står i Bibeln.
Det är bra tips. Ska vi prata något lägerminne?
Ja, alltså jag tycker alltid det är svårt med avslut.
Ja.
Det är en av mina största utmaningar när jag predikar också. Alltså hur får man en bra landning liksom?
Ja.
Så nu för tiden när jag predikar, då har jag väldigt abrupta slut. Så jag kommer till någon så här. Så jag tänker att det är så här. Nu ber vi.
Ja, det är bra.
För jag blir så här, jag orkar inte hålla på och trolla runt det.
Bara låsångsteamet hinner förbereda sig. Så att man
nej,
inte...
men de sitter ju kvar och spelar på sina pads hela tiden. Jag predikar.
Just det, du med pingkyrkan är jag.
Vi ska bara pausa sändningen och säga att Emanuel tar tillbaka alla uttalanden han gör om pingkyrkan.
jag får säga sånt för att jag själv har varit en del av den i 20 år.
Hur många gånger har du spelat så här, sköna pads när folk har avslutat sin predikan?
Det är inte många gånger.
Ah, just det, för du började spela piano så sent i livet.
Yes,
just
precis. Det. Jag slapp den grejen. Ja, men ska vi tolka det som att du inte har något lägerminne att berätta om?
Om jag inte har ett lägerminne? Det är det enda jag går och tänker på hela dagen.
Ja.
Men du kan få börja.
Ska jag börja? Okej. Okay.
Ja, jag börjar förra gången.
Då ska jag komma på ett bra lägerminne. Alltså det är ju alltid de värsta man kommer på först. Ja. Men vi måste ju spara några. Ska det vara den gången vi hade en... jag tror att den här personen kommer dyka upp flera gånger. Men vi hade ju en person som var oerhört bra på att busa och stöka. Och en gång så, en sista kvällen, så han var gasad och ville gärna busa med oss och ha vår uppmärksamhet, ledarnas. Och han bestämde sig för att hälla saft i mitt hår. Och jag sa jag, häller du saft i mitt hår så kommer jag köra ner till sjön. Och så får du springa hem. Sjön är 2,2 kilometer från gården där vi var på. Och han, mycket riktigt, häller saft i mitt hår såklart. Varav vi bär in honom i bilen, kör ner honom till sjön, puttar i honom i vattnet.
Nej!
Jo, och sen så börjar han springa hem. Och gör detta, han är bara glad och tycker det är trevligt. Och vi får dåligt samvete och plockar upp honom i bilen och kör honom. Alltså han, ja. Det är väl ett lägerminne. Var jag en bra ledare då? Ja. Kanske.
Jag skulle nog ändå säga nej.
Det är tydligt, ja.
Alltså det är ett kul minne.
Ja, det är det.
Men hade någon gjort så idag så hade jag sagt, du, vi ska ha ledarutbildning nästa gång du är med.
Jag är 40 år gammal, jag behöver inte det. Jag har ledare hela halva mitt liv.
Ja. Men jag har ett minne.
Ja, berätta.
Det var ju en gång på den här gården vi är på läger på ofta. Så hade de ju skaffat nya grillar. Kommer du ihåg det?
Ja.
Och så är det sista natten. Och det är sån här grillar som är gamla, vad är det, oljefat typ.
Ja.
Och så är de liksom halva och så ska man grilla i dem så här. Och så svarade ju någon som sa att ja, men om ni ska grilla någon gång under läget får ni gärna grilla i dem. För att de behöver liksom eldas igång. Liksom. Eller ni får gärna elda i dem för att de behöver liksom brinna lite för att det inte ska bli sådär... Jag vet inte riktigt. Jag antar att man vill liksom
förkola med dem
på något sätt. Ja, men typ. Ja. Så då sa vi, ja, men det fixar vi. Och så glömde vi det. Och sen så sista natten så bara, shit, vi måste grilla den där. Så då, jag tror det var tre på natten. Det var du och jag och några grabbar till. Så sa vi, vi gör en kul grej. Vi drar ner dem en bit ut från gården liksom. Tänder eld. Och sen så spelar vi så här... försökte spela så här galen musik typ. Vi sjöng och grejer och du spelade ju på en såg. Och så höll vi på det. Jag tror vi klädde av oss en del, inte helt nakna.
Ja, nej.
Och så hoppades vi ju då att hela gården liksom skulle vakna och titta ut och på vad är det som händer där ute? Det brinner och det är liksom konstiga ljud som sker. Och så tyckte vi det var jättekul. Och så nästa morgon så bara skojade vi lite och så här, var det någon annan som vaknade i natt och det var ljud och grejer och så här. Och det var en som hade vaknat för att den här personen var på toa eller något, stod i fönstret och bara, de är ju dumma i huvudet, och så gått och lagt sig igen. det var sjukt.
Ja, det var en konstig natt faktiskt.
Ja, det var det.
Det var det. Nu är det två för två av... misslyckade pranks.
Ja, jag ska försöka komma på fler sådana.
Ja, det finns att plocka av, tror jag.
Ja. Det är så mycket dumt på läger, alltså.
Ja, saker som man har lett åt. Som man kanske ångrar.
Ja, faktiskt.
Ja. Du, Lukas, det här är mycket roligt att få podda med dig. Jag tror att vi har nått poddens slut.
Det tror jag. Inte alltså, du menar avsnittet slut?
Nej, detta avsnitt är slut, ja, precis. Och vi tänker testa en ny grej där. Och det är att efter vi har sagt hej då nu så kommer vi spela upp nästa veckas reel.
Ja.
Som vi ska prata om då. Så får man lite chans att förbereda sig. Precis. Och göra sin forskning på det.
Ja.
Och då hade det ju varit väldigt roligt om ni som lyssnar på detta kanske till och med skriva en kommentar om vad ni tänker när ni hör den här readen, så
precis.
Kan vi lyfta lite från er också.
Ja, det hade varit kul.
Det hade varit roligt. Ja, ja. Väldigt roligt.
Men ja. Tack för idag.
Och tack för
idag. Tack för er som lyssnar. Det är väldigt roligt att ni gör det.
Ja, tycker vi. Verkligen. Och tack för all fin respons vi fick.
Ja.
Om första avsnittet. Det var ju väldigt roligt att höra.
Ja, det var det.
Ja. Fortsätt med det gärna, om ni har lust. Måste inte. Men det är kul om ni skriver något någon gång.
Det är faktiskt roligt att höra av folk.
Det är det. Du, Lukas, jag önskar dig en trevlig kväll och en härlig vecka.
Detsamma, detsamma. Ha det så gött.
Tack, detsamma. Hej.
Hej då.
Qualities godly men are attracted to in a woman. Number one, secure with herself because she knows her identity is in Christ. Number two, a woman who respects and appreciates what a godly man offers instead of hating them and trying to change them like culture does. Number three, a godly man is attracted to outward beauty expressed through modesty rooted in inner character. Number four, a godly man is attracted to an emotionally predictable woman. It's okay if she's emotional. It's okay if she's sensitive. It's okay if she has certain buttons that should not be pushed. What's not okay for a man is when a woman is totally unpredictable. He can learn and adapt, but if she keeps changing the rules on him, he's out. Number five, a warm, inviting presence that expresses a desire to be pursued rather than fear and pushing him away. And number six, a woman who fears the Lord. Proverbs 31:30-31, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised.